Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. I det här avsnittet så träffar jag Henrik Wiman, som är en av Sveriges främsta psykologer. Han har också Sveriges största psykologkonto på Instagram. Men väldigt tidigt i livet så fick han möta döden. Nämligen som 14-åring så fick han cancer och var nära att inte överleva. Men det är inte lätt att vara människa. Så när jag pratar med psykologen Henrik så pratar vi mycket om hur kan man dämpa ångest? Hur kan man dämpa och få bort stress? Hur ska man hantera oro? Ja, vi går in på de absolut bästa knepen som han har lärt sig för att må bättre. Det här är Henrik Wiman.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Henrik Wiman.
Stort tack, Alex. Roligt att vara här.
Ja, men jätteroligt att ha dig här, Henrik. Och spännande område. Det är faktiskt så att jag har en liten våt dröm att... jag har alltid älskat psykologi. Mm. Och jag har ju alltid velat bli psykolog. Så att det känns ju extra roligt att prata om sådana delar faktiskt.
Ja, vad kul. Ja, det vore kul att ha dig som kollega, absolut.
Fan vad kul det här. Det var väldigt, väldigt roligt alltså. Väldigt roligt. Det som är ju lite grann med... Jag har ju inte så många psykologvänner, men jag har en del socialistvänner, tänkte jag säga. Men såna här...
Socionomer.
Vad heter det? Socionomer. Säkerligen är väldigt många av de socialister. Men många av dem är ju faktiskt typ utbrända faktiskt. Mm. De jobbar ju åt... många jobbar ju på liksom... Nej, men åt staten... träffar många familjer som har jättetufft. De ska välja, liksom, ska den här personen placeras på något annat sätt eller inte? Och träffar många så ensamkommande och allting. Så att jag vet faktiskt många som är totalt utbrända. Mm.
Nej, absolut. Och det är alltså att vara psykolog också, det är ett av de yrken som dyker upp mest när man kollar på topp 10-listan över mest utmattade yrkeskårerna. Så psykologer är också up there, så att säga.
Alltså, hur är det att sitta och lyssna på folks problem hela dagarna? Alltså, jag kan ju bli trött om en polare. Jag blir lite så här, den så klaga dör i krig, håll käften. Och då finns det en yrkeskår som har som jobb att sitta 8 timmar om dagen och rådge, men mycket sitta och lyssna, liksom, på folks elände.
Oh ja. Samtidigt så liksom, ja, det är mycket av ett perspektiv som man ska ha där. Alltså det, jag tror att de allra flesta, alltså i alla fall de psykologer som är framgångsrika och de psykologer som håller sig kvar i yrket, de har ju inte perspektivet att nu lyssnar jag på folks elände. Utan de har ju perspektivet att nu lyssnar jag på en människas livsberättelse, livshistoria. Och jag är här för att ta emot och kunna liksom hjälpa skutan, den här människans liksom skuta, att hamna på lite mer rätt köl. Och när man har ett sånt perspektiv, då blir det liksom lite enklare för en att förhålla sig till det. Alltså, det är klart, alltså, vem som helst, om jag hade gått till jobbet varje dag och tänkt att nu kommer jag lyssna på folk klaga i 8 timmar. Jag hade ju slutat efter en kvart. Men det är ju inte riktigt så, utan vi... Som sagt, de psykologer som verkligen brinner för yrket och som håller ut, de har ju mer av det. Men jag är här för att hjälpa dig och du är en människa precis som jag. Då håller man ut lite i längden. Samtidigt så ska man ju även komma ihåg att alltså, det finns ju någonting som man pratar också mycket om bland de här vårdyrken överlag som kallas för empatitrötthet. Som ju då är att efter ett tag så, oavsett hur stor empatisk förmåga man har, så kommer man efter ett tag att den kommer urlakas. Man kommer tröttas ut och det kommer bli svårt för en att liksom kunna känna med patienten eller klienten som sitter framför en. Mm. Och det är viktigt att hålla lite koll på, för det är ju i vårt yrke är en styrka att kunna känna med den andra, den vi har framför oss. Och att hålla koll så att vi både tar hand om oss själva under tiden som vi tar hand om andra. Att vi verkligen håller koll på vår syrgasmask och att vi verkligen sätter på den först innan vi sätter på den hos den andra.
Men hur ser du på tiden som är nu då? Det är ju en ganska grå tid just nu. Det har varit en ganska grå tid några år bakåt i tiden, får man ju verkligen säga. Mm. Från coronan kom till att Putin startar krig, till att räntorna blev kaotiska, till att vi eventuellt, ÖB pratar om att vi eventuellt ska förbereda oss för att ryssarna kommer gå på våra gator.
Ja.
Hur går dina tankar kring det psykologiska perspektivet? Har du några tips och tricks kring det läget vi är i just nu?
Det är ju ett jättetufft läge eftersom, ja, men som du säger, vi har ju inte bara, alltså, vi har inte bara liksom kriget i Ukraina, vi har ju också då, vi fick ett till krig nu i höstas som påverkar jättemånga här i Sverige. Och jag vet personligen liksom att jag har vänner och bekanta som påverkas väldigt starkt av de berättelser som kommer därifrån. Och även, jag har ingen liksom personlig koppling till någon av krigen, men det är klart att jag också som människa påverkas. Och det jag slås av och det jag verkligen vill understryka är ju just att i såna här tider så behöver vi öva och stärka vår egen förmåga att vara snälla. Framförallt mot oss själva, men även mot varandra. För det är, jag tänker att när folk ute i världen slåss mot varandra, då kan vi i alla fall vi göra vårt genom att öva på att inte slåss med vårt inre. Börja där, lägga ner den kampen, så kanske vi kan också, det kan ge lite ringa på vattnet för framtiden och för andra. Så att verkligen nu jobba med att vara så snälla som vi bara kan mot varandra och mot oss själva.
Du fick ju en rätt tuff start på ditt liv. Redan som 14-åring så fick du besked att du hade cancer.
Precis, precis. Det var inte riktigt vad jag hade i bingobrickan, om man säger så. Vi blev alla väldigt överraskade i familjen såklart. Det började då när jag var 14 år. Jag gick i åttan. Och det var en... Jag var ju en ganska vanlig tonåring, skulle jag väl ändå säga. Som alla tonåringar vid någon period liksom hade börjat låta håret växa lite grann. Jag gick runt i någon lite välanvänd huvtröja och funderade över vad är poängen med allt och så vidare. Och sen så när det här kom så blev det ganska så... Det satte ju verkligen livet för oss alla i familjen på sin spets. Det gjorde ju verkligen att vi fick börja att lägga om prioriteringarna helt och hållet. Från att försöka leva till att försöka överleva.
Vad fick du för cancer?
Den hette rhabdomyosarkom. Och en sorts muskelcancer. Den satte sig liksom i buken hos mig, precis utanpå blåsan i princip. Så det var ju så jag började märka det, att jag började få, som 14-åring började jag få samma besvär som en 75-årig gubbe brukar få. Och det var så.
Du är tvungen att gå och kissa hela tiden eller?
Ungefär kan man säga, och det var inte riktigt samma, det funkade inte på samma sätt som det brukade. Och nog för att jag var medveten om att jag var i tonåren och jag visste väl någorlunda vad puberteten var, men jag tänkte att det här kanske nog inte hör till. Så vi åkte in, läkarna kollade igenom och ja, såg att det var någonting där. Och det hela gick ganska snabbt, ungefär på en, från det att vi åkte in till akuten till det att jag fick diagnosen, så det gick, jag tror det gick bara, det gick en månad ungefär. Och sen två dagar efter att jag fick diagnosen så var jag igång med behandlingen.
Och hur gick det då?
Ja, det gick ju lyckligtvis bra. Alltså, det var ju ingenting som... ingenting gick fel. Allting gick enligt plan. Och vid den tidpunkten, jag tänkte inte så mycket. Jag tänkte mer liksom på cancer som ett... Det var jobbigt, absolut. Det var en tuff sjukdom. Jag mådde jätteilla och blev svag och var tvungen att förändra hela liksom mitt liv. Undvika att träffa kompisar, undvika liksom att vara utomhus eftersom man får så känsligt immunförsvar. Och ingen ork överlag. Men jag tänkte inte riktigt på cancern riktigt då som en dödlig sjukdom. Utan för mig var det lite grann att när läkarna sa att på de här regelbundna kontrollerna, när läkarna sa liksom, nej, men det går åt rätt håll, det går liksom som vi har tänkt att det ska gå, då tog jag det bara liksom som, ja men bra, då så, då vet jag ungefär. Så att för mig var redan liksom planen från början att jag skulle bli frisk, kan man säga. Vilket jag ju blev, men sen kom det ju tillbaka.
Då var du 17 år?
Ja, precis. Så jag hade väl gått ungefär 1,5 år efter avslutad behandling. Och så började jag få exakt samma besvär igen. Så ja, lyckligtvis jag hade en inplanerad rutinkontroll bara dagen efter att jag började märka det, och ja. Så de kunde då ganska snabbt bekräfta att cancern var tillbaka. Så då hade jag ju precis börjat. Det var konstigt också liksom där att få cancern under den här tonårsperioden. För det är ju den här perioden då man ska försöka hitta sig själv lite grann. Vem är jag i världen och vad har jag för identitet och så. Och jag hade liksom bara precis börjat nosa lite grann på vem är jag. Men så händer det här och så blir jag liksom, får jag försöka anpassa mig till den här sjukdomen liksom.
Och liksom, vad gjorde de då? Gick de in och opererade eller fick du strålning eller vad skedde?
Det första vändan kan man säga, då var det bara cytostatika eller det många kallar cellgifter. Och vilket var väldigt tufft. Det var ungefär ett års tid med olika sorter av cytostatika. Men lyckligtvis då behövde vi dem inte göra något mer eftersom som sagt de såg att det gick bra. Men sen andra gången då när den kom tillbaka, det var då som de insåg att ja, men nu måste vi nog ta till med det tunga artilleriet. Så då började vi med cytostatika och vi började med också efter ett tag så började vi med strålning. Och avslutade med en större operation då, där de tog bort i princip hela blåsan med omkringliggande vävnad och sådär. Bara för att vara helt 100 på att den inte skulle komma tillbaka en gång till.
Alltså om jag fattar rätt, är det urinblåsan vi pratar om?
Ja, det är urinblåsan, precis. Så att jag har ingen vanlig urinblåsa. Utan vad de gjorde var att de tog en bit av min tunntarm och gjorde om det till en behållare kan man säga. Så det var man. Ja, så att de var väldigt flinka fingrar de där kirurgerna. Det har de verkligen. Och nej, så att de gjorde om det så att jag har vad man kallar den för en kontinent urostomi.
Och det innebär?
Att jag har en, för många, när man tänker att man har en stomipåse så tänker man ofta att ja, det är en påse på magen för vad det nu är man vill samla upp där. Medan jag då har min behållare inuti mig. Som jag tömmer på urin med jämna mellanrum. Så det, vilket har varit jätteskönt på så vis. Jag har verkligen kunnat leva ett ganska fritt liv ändå. Och det har, samtidigt som det har såklart alla sådana större ingrepp medför olika besvär. Men jag har ändå tyckt att jag kunnat leva liksom ett ganska så relativt bekymmersfritt liv. Även om jag behöver tänka på lite grann vad det är. Att jag har med mig mina stomiartiklar vart jag än går såklart.
Fattar. Så att ganska tidigt så åkte du på en del smällar i livet och fick tänka tanken på... Jag vet ju att du fick tänka tanken på döden. Du fick tänka tanken på att kämpa mot jobbiga grejer.
Ja, det fick jag. Det var liksom... Som sagt, innan det så var jag ganska så tänkte jag inte på, så jag tänkte på ganska vanliga saker. Jag var en ganska hyfsat ordinär tonåring. Men alla de här sakerna fick mig att börja fundera över. Men det var lite intressant, för det var, alltså efter den här första perioden, som sagt, jag tänkte inte så mycket på döden då, utan jag var ganska säker på att jag skulle bli frisk. Utan det var liksom först efteråt som jag, i den här perioden mellan första och andra cancerperioden, som jag insåg att, men vänta nu, jag kunde ju ha dött. Och det var väl någonstans där när den poletten föll ner, liksom att det här var nog, det var en ganska allvarlig händelse. Nog för att jag fattade att det var allvarligt innan, men det blir ju så här liksom att när man får bearbeta ett tag, när man verkligen liksom hinner gå igenom vad det var som egentligen hände, som man verkligen förstår. Och så att inför andra gången så var jag ju lite mera införstådd med vad det innebär, eller innebar att få cancer.
Och då måste du ha varit väldigt, väldigt rädd för en tredje gång.
Ja, det är ju definitivt, och det är ju en rädsla som jag bär med mig idag. Det är ingen rädsla som jag tänker särskilt aktivt på, men absolut, alltså det är definitivt någonting som man bör med sig. Man brukar prata ibland om det här om cancerbaksmälla, att man, alla de här tankar och frågor och funderingar som dyker upp i kölvattnet av att ha blivit behandlad för cancer. Mm. Och det är ju definitivt en stor del av det, tänk om den kommer tillbaka. För det finns ju ingen garanti, och man, oavsett hur många onkologer man frågar så skulle ju ingen säga 100% den kommer aldrig komma tillbaka. Mm. Det är ju ingenting, och det är ju en del av det här. Alltså, det är någonting som jag också pratar om mycket i min vardag, i mitt jobb och i min bok. Liksom att det här med att bli bekväm med det osäkra, bli bekväm med det stora tänk om i livet. För det finns så pass många, och vi kommer inte liksom kunna skaffa kontroll över alla de här sakerna. Och att när vi ställs inför det här valet att antingen försöka satsa på mer kontroll eller satsa på att bli bekväm med det osäkra, så finns det i slutändan, även om man kanske inte tänker det i stunden, så finns det i slutändan ungefär bara ett alternativ som är rimligt. Det är att försöka omfamna det stora frågetecknet.
Jag kan ju tänka på det mycket, och jag har ju inte haft det, så vitt jag vet, än i alla fall.
Mm.
Sen är det ju en av tre som går bort av det. Och man är ju, jag har ju spelat ju paddel med en person mycket här nere i Spanien som heter Ivan. Och han, rätt var det på paddelplanen, så började han skrika bara, fan, jag känner inte min arm så här. Min arm, jag känner inte. Så då så kom ambulansen, då åkte han in och visade sig att han hade en hjärntumör. Och 4 månader senare var han död. Och han var ju alltså väldigt atletisk, tränar varje dag, äter bra. Sen bara så här, och ändå så här, ja, liksom 45 eller något. Hade precis fått en 6 månaders bebis hade de hemma. Hade precis blivit pappa. Och sen bara rätt var det så, från att vara, alltså, bra form, ingenting alls. Sen bara några månader senare död. Helt sjukt. Så att man har respekt för cancer, alltså. Det är,
nej, det är verkligen,
man har respekt, alltså.
Ja. Det är, alltså, ja, gud, vad tråkigt att höra om din vän. Men det är som du säger, att det här är ju, och det där, alltså, och det är inte bara, det är inte bara cancer heller, utan det är ju liksom allt, vad som helst kan hända i livet. Alltså,
visst.
Ja. Men, och det är inte någonting heller som vi kan styra över, utan det låter ju också som att din vän då också gjorde vad han kunde med den tid han hade på jorden. Han hade någon han tyckte om, troligtvis. Han skaffade sig en unge, han tog hand om sin kropp, tog hand om sin hobbys, ägnade sig åt det som gav honom näring och mening. Mer kan man inte riktigt göra. Sen så är det lite, sen är det slump. Mycket slump, absolut. Det är det.
Mm. Ja, det gäller verkligen. Alltså, det är så otroligt tråkigt att höra på. Men det här med tacksamhet för det man har just nu. Alltså, det är ju så himla. Jag träffade ju en annan person som intervjuade i podden. Som var född utan armar och utan ben. Och jag sa till honom, jag bara, alltså, vilken nitlott. Och så här, jag hade inte planerat att säga det, men sen också var det så här, han höll ju med mig. Alltså, att födas utan armar och utan ben och sitta i en rullstol hela livet och styra allt med liksom hjälp av munnen. Det är ju en nitlott jämfört med så många andra. Men han var fortfarande så otroligt tacksam för det han hade just nu. Och det finns folk som också har det betydligt värre, vilket gjorde att han var ju absolut inte den olyckligaste personen jag träffat, fast han hade ett öde som har varit väldigt, väldigt tufft Jättetufft. Dra igenom hela barndomen utan armar och utan ben. Alltså.
Mm.
Ingen lek.
Nej, nej, det har jag verkligen svårt att föreställa mig. Men absolut. Och det där går ju liksom i linje också mycket. Om man, alltså med människor som drabbas av svåra saker oavsett vad det kan vara. Alltså, om man har sett liksom i studier när man kollat på nivåer av lycka. Så har man sett att efter en svår olycka, människor som har blivit gravt handikappade, att har gått från att kanske ha kunnat ha två fungerande ben till att inte ha ben och vara rullstolsbundna, att gå från det till det andra, så har man sett att efter några år så är deras lyckonivåer tillbaka på samma nivå som de var innan.
Mm.
Så att Det fysiska, det är inte det som vi har, alltså det är inte det som spelar roll när det gäller att, när det gäller hur pass tacksam eller när det gäller hur pass mycket mening eller hur pass givande livet är så. Absolut, det kan försvåra mycket definitivt och göra det drygare på många sätt i vardagen. Men vi människor har en fantastisk kraft att kunna ta sig igenom såna här tuffa situationer och att ändå kunna se det fina i kråksången någonstans. Och det...
Har du några verktyg då som gör att man känner sig mer lycklig eller känner sig mindre deprimerad eller ledsen?
Det första jag alltid brukar tipsa om det här är att inte försöka sluta tvinga fram lycka eller sluta tvinga fram att bli mindre ledsen. För ofta försöker vi när vi får såna här tips om att så här blir det mer lycklig och så vidare. Det utgår ifrån liksom den här premissen att det finns något absolut sätt som gör, något idiotsäkert sätt som gör att vi blir lyckliga eller som gör att vi blir mindre nedstämda. Men, alltså, men då tänker jag bara, om det hade funnits ett idiotsäkert sätt som gjorde att vi blev lyckliga, tror du att vi hade suttit här och snackat om hur vi blev lyckliga då? Tror du att jag hade haft ett jobb? Troligtvis inte. Utan det finns ju inte, va? Det här liksom...
Ja, men det handlar ju om att de har gjort det olagligt bara. Det är LSD, kokain och ecstasy som de råkar göra olagligt. Men skulle det vara lagligt så kanske inte du har ett jobb. Skulle alla bara gå runt och knapra ecstasy. Så känna att de springer runt på svampar och hoppar i apelsin.
Alltså jag skulle ändå vilja se det bara liksom, om det verkligen gällde alla. Och se typ så här, Ulf Kristersson och gänget bara stå där och hålla presskonferenser liksom, höga på svampar. Och liksom, ja, det här är livet nu.
Det finns ju en baksmälla på allt det där också.
Ja, det gör ju det. Det gör ju det. Absolut. Och definitivt. Det finns genvägar, men alla genvägar har, som du säger, har ju sina nackdelar. Men så att börja liksom, om man vill bli mer lycklig, börja med att släppa kravet på att bli lycklig. Börja i den änden med att börja uppleva. Börja uppleva den värld du är i just nu som den är. För nästan oavsett var man är i tillvaron så finns det saker man kan, alltså, som man kan uppskatta. Och det här är absolut väldigt svårt att se, särskilt när man är väldigt nedstämd och man har en svår depression. Då har jag full förståelse för att höra någon säga att det finns alltid någonting fint eller något man kan vara tacksam över. Det blir nästan provocerande. Men för att det finns, det gör det. Och som ju då din poddgäst då är ju ett klockrent exempel på att det, oavsett vad man har för dragit för lott i livet, så finns det saker att vara tacksam över. Så att jag tänker börja med att försöka liksom släppa kravet på att bli lycklig och sen försöka liksom uppskatta det man har. Hitta de här tacksamhetsstunderna i livet och börja med de små sakerna. Börja med att känna tacksamhet över att man har torra strumpor, att man har en kanske en ren t-shirt på sig, att man fick borsta tänderna i morse. Sådana saker.
Men finns det något verktyg man ska göra där för oss lite halvodisciplinerade? Som är så här att det låter bra det du säger, Henrik, men ge mig exakt vad jag ska göra. Så att jag är, för att om jag ska börja tänka lite grann att jag ska vara mer tacksam, så kanske jag aldrig blir av. Mm. Men finns det något verktyg till där det är så här, men gör så här, när du går och lägger dig, när du vaknar, gör det här, skriv det här, använder jag den här modellen. Finns det något mer verktyg man kan använda sig?
Då tänker jag att dels försöka, som du säger, att man kopplar det till någon aktivitet man gör under dagen. Någon sak som man gör varje dag. Och för vissa kanske är att borsta tänderna, för andra kanske är liksom att käka frukost eller käka lunch eller första koppen kaffe eller vad det nu kan vara. Välj en av dem. Säg att det är första koppen kaffe för dagen. Att när du dricker första koppen kaffe, då ska du välja en sak som du känner tacksamhet för i stunden. Och det får vara absolut, det får vara samma sak som du hade dagen innan, men då, när du gör det, ta och välj en sak som du är tacksam för. Exempelvis någonting jag kan känna tacksamhet för när jag dricker min första kopp kaffe, det är att muggen och den här kaffet är varmt. Och det är en väldigt skön känsla att bara få hålla i en varm mugg kaffe och få känna liksom den känslan i händerna. Det tycker jag är jättemysigt. Och att ta ett andetag och bara känna in det. Det här är jag tacksam för idag. Där har du någonting du kan göra för att börja bygga på det hela.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
En sak som jag också ska gå in på, det är att du försöker ha i minnet en grej att man inte ska bry sig så mycket, eller så här att ingen bryr sig så mycket om vad man själv gör. Kan du förtydliga det lite grann?
Ja, det är någonting som jag har försökt komma ihåg nu under tiden som jag har liksom byggt upp mitt Instagram-konto och som jag skrivit på boken. Att, för det är ju lätt att, i alla fall liksom som, alltså när man bygger upp det här, och mitt mål har ju alltid varit liksom att hjälpa människor. Och det kan lätt bygga upp en liksom press på att just att det här ska vara hjälpsamt, det här ska vara bra, nu ska det liksom funka. Men för mig, liksom, om jag sitter och tänker på att allt det jag gör, det kommer liksom hundratusentals människor att se och märka, då lägger jag liksom det blir en nästan kvävande liksom press på mig själv. Så det här är någonting som jag försöker påminna mig om, och som min sambo också vänlig och påminner mig om lite då och då, liksom att gör det här liksom för att det är kul, gör det för liksom att det är någonting som du vill göra, snarare liksom än att det är någonting som du tänker ska beskådas av, ja, tiotusentals människor. Och då släpper liksom pressen för mig lite och gör det liksom enklare för mig att ta mig igenom vardagen också. Det blir också lite enklare för mig att bara att, ja, att göra det jag gör i princip, kan man säga. Och också hjälpa andra.
Så man kan säga att ett bra tips för att minska pressen på sig själv, det är att inte tänka att någon annan bryr sig om vad man själv gör. För ofta är det så man gör någonting. Ta bara folk som ställer sig på scen. Ta bara att man ställer sig inför klassen. Så tänker man ju hela tiden på vad ska andra tänka om mig. Mm. Om man, fast väldigt ofta är det så att folk är så upptagna med att tänka på sig själva och tänka vad andra ska tänka, att de inte ens ser vad som händer runt omkring.
Absolut. Precis så. Och det kan man göra liksom, alltså ställa sig på, ja, alltså på den lokala mataffären klockan 5 en fredag och bara ställa sig där vid någon pelare och titta på folk. Alltså och bara liksom räkna hur många människor som faktiskt lägger märke till att du finns där. Mm. Man kommer finna att det är ganska många som har huvudet nere liksom i vad ska jag laga för mat, vad är som, nu är det helg, liksom, nu måste jag göra det där sen och så, vad var det som hände idag och så vidare. Alla in i sina egna tankar. Mm. Så att bara ta den kunskapen och påminna sig om det i sin vardag. Liksom, nej men, det, jag gör det här för min skull. Okej, toppen. Då blir det lite enklare. Ta sig igenom det.
Skulle du kunna reflektera över att vikten att jobba efter sina värderingar och inte sina mål?
Det tänker jag är... Alltså, de går ju hand i hand. På sätt och vis. Vi kan ju inte ha, alltså, vi kan ju inte ha bra mål utan att veta vad vi har för värderingar. Men värderingarna behöver ju alltid komma först. Och det, värderingar är ju sånt som vi som präglar allt i ens liv. Och jag brukar säga liksom att det är ju, folk tänker kanske inte liksom, vad har jag för värderingar? Men du har värderingar. Och de, även om de kanske inte är så uttalade för dig, men de märks. De märks i vad du köper för mat, de märks i vad du gör på fritiden, vilka vänner du har, vad du väljer att prata om och så vidare. Och det behöver inte betyda liksom att bara för att jag just nu kanske köper lågprismärke så kanske jag också har värderingen att liksom jag vill köpa ekologiskt, bara att jag har stuvat om i prioriteringsordningen för tillfället. Men alla har vi de här värderingarna och utifrån, om vi kan jobba utifrån våra värderingar, då kan vi skapa lite mer hållbarhet, då kan vi orka hålla ut lite längre. Det blir lite grann en värdering är ungefär som var en klok terapeut som heter Russ Harris som beskrev värderingar som att värderingar, det är ungefär som att välja att åka västerut exempelvis. Att man väljer en riktning, men det här är min riktning. Medan mål, det är liksom, det är städerna man besöker på färden. Att ja, men nu åker jag västerut här, men här så besöker jag den där staden och gör någonting där och sen så åker jag dit och kollar på en sevärdhet här och sen så nu tar jag och stannar och tar lite vila och paus och så där. Målen är sådana, man vet när man har gjort det. Jag vet, jag kan säga liksom, om jag har åkt västerut, ja, från där jag bor i Uppsala, jag kan säga liksom, ja, men nu har jag besökt Jönköping, jag har besökt Skövde. Men jag har fortfarande värderingen av att åka västerut, ta mig västerut. Den är kvar. Målen, de har jag bakat av, men värderingen är kvar.
Jag skulle vilja att vi hoppar in lite grann och pratar om hur det här lilla barnet påverkar en så pass mycket till också när man blir äldre. Exempel som de sakerna som du var med om, men det kan vara situationer där man har väldigt onärvarande föräldrar. Det kan vara vad trauman som är. Skulle du kunna reflektera lite över det lilla barnet i varje människa?
Om vi börjar med det då. Liksom, vad, så att vi pratar om samma saker. Vad tänker du liksom, när du säger liksom, det här det lilla barnet? Vad är det för dig?
För mig skulle jag säga att det är de sakerna som har satt djupa spår i mig som liten. skulle kunna vara någonting som någon har sagt eller gjort som trycker ner min självkänsla. Som gör att jag, när jag kommer i en liknande situation när jag blir äldre, så är det något som bromsar mig för att jag är rädd för att bli skadad igen. Skulle kunna vara ett sökande. Kanske att ta att min, det vet ju alla som lyssnar på det här, men att jag inte hade någon pappa när jag var liten. Att jag kanske har ett sökande efter någon manlig förebild, eller att jag har någonting som drar mig åt någonting, något håll, eller ett för min del också ett bekräftelsebehov kanske. På grund av att kanske man har missat en del kärlek kanske. Lite sådana saker tänker jag på det lilla barnet. Alltså saker som man har skurit det här lilla barnet med en liten kniv lite här och var, som sen är kvar när man blir vuxen. Det är mina tankar kring det, men sen är det rätt eller fel, det vet jag inte.
Nej, men jag tänker också liksom att vi alla bär ju på kärt barn har många namn, så att säga. Vissa väljer kalla det lilla barnet, andra liksom, vill kalla det liksom bara rätt och slätt för kanske trauman eller sår eller erfarenheter, så bagage med mera. Alla har vi ju sådana där erfarenheter som just påverkar oss i vardagen som vuxna. Och jag tänker att vi dels behöver bli medvetna lite grann om, alltså vi behöver inte, det är svårt att bli medveten om exakt allt som vi har varit med om och hur det påverkar oss. Så jag tycker att det blir nästan ett evighetsprojekt om man skulle försöka bli medveten om allt. Men vi kan jobba på att bli medveten om de viktigaste bitarna och hur det påverkar oss idag. Och sen så också ta ansvar för det är liksom, vi kan inte beskyllas för vad som har hänt oss. Vi kan inte liksom ta ansvar för, ja, att ens förälder varit frånvarande eller att man blev utsatt för hemskheter som barn. Det kan vi inte ta ansvar för eller beskyllas för överhuvudtaget. Men det vi kan ta ansvar för, det är hur vi hanterar det i dagsläget. Väljer jag nu som vuxen att agera ut och beskylla andra för det som har hänt, eller väljer jag att ta ansvar för mina beteenden och mina handlingar och det jag säger och gör i handling och ord och försöker göra min omgivning till en lite bättre plats än vad jag fick uppleva den. Så jag tänker att både att försöka bli medveten om det och ta hand om det som går att tas hand om, samtidigt som vi nu också som vuxna då, att vi försöker se vårt ansvar i det hela och vad vi kan göra just nu för att inte sprida liksom den sorg, de såren vidare.
Och vad har du haft för liksom lärdomar kopplat kring det här? Vad gör de personerna som lyckas vända det här och de personerna som fastnar i det?
Jag tror att de som lyckas vända det har framför allt att de har en villighet, att de vill göra någonting åt det. Många pratar om liksom att de vill göra någon åt sina besvär, och jag tror liksom att de allra flesta skulle skriva under på, okej, har du varit med om svåra saker? Jag skulle vilja göra någonting åt det. Ja. Men det sen blir också en skillnad i vad man faktiskt gör. Och det kan ju också bero på liksom vad man har för förmåga i stunden. Alla gör vi bara så gott vi kan med den kunskap vi har där och då. Så jag tänker att det som framför allt utmärker de som tar sig vidare är just att de vill och att de får rätt stöd på vägen. Det är få som klarar sådana här saker ensamma. Och att man får stöd i form av någon terapeut eller någon inom professionell så, eller att en klok vän eller en partner som hjälper en att se och förstå liksom hur de här sakerna, hur pusselbitarna hänger ihop. Det är då det ofta liksom brukar bli någonting mer hjälpsamt.
Vi går in på någonting som många känner sig, och det är just stressade och att man inte känner att man räcker till. Man räcker inte till på jobbet, man räcker inte till hemma, man har dåligt samvete för sina barn, man är inte tillräckligt bra förälder. Ja, reflektera lite grann kring stress och vad du, du har talat om det förut och vad du har för tankar kring det.
Ja.
Är det någon av dina patienter som har känt sig otillräckliga?
Ja, absolut ingen. Alla har känt sig fullt tillräckliga och helt kompletta när de kommer till mig. Det är därför jag har ett sånt himla lätt jobb. Nej, ja. Alltså det är ju, alltså det finns en anledning till att stress var andra kapitlet i boken, eftersom det är ju så pass vanligt. Det är någonting som vi alla kämpar med, vare sig vi vill erkänna det eller inte, så är stress en del av livet. Och alltså stress är ju, och jag tänker där har vi många liksom mycket att jobba med i Sverige, eftersom vi har ju blivit ganska stressfientliga av oss. Att vi har börjat koppla ihop stress med någonting som är farligt, någonting som vi ska bli av med. Bota din stress, bli av med din stress i 10 steg. Alla de här stressfri. Det finns så många rubriker och böcker som handlar om att bli av med stress. Men det utgår ifrån en felaktig förståelse av vad stress är. Stress är det verktyg som kroppen har för att hantera vår omgivning. Alltså för att lösa de här problemen. När vi stöter på ett hinder i vår vardag, så kommer vi känna stress. Och det är oavsett om det är ett kul hinder eller om det är ett okul hinder. Oavsett om det är att, ja men, som för mig idag, jag ska ta mig till Stockholm och spela in en podd. Jag tycker det känns kul. Men det är klart jag känner mig lite stressad inför det. Så att, men stressen då säger till oss att här har vi ett problem som du behöver lösa. Den hjälper oss ju sen att just lösa det. För stressen då för mig idag, den hjälpte mig att liksom, ja men tänka ut lite innan. Vilket tåg ska jag ta för att komma i tid? Hur ska jag ta och lägga upp min dag så att jag inte behöver springa hit? Så att jag kan ha mat i magen och ändå liksom ha tid att göra den här podden. Det är alla sådana saker som stressen hjälpte mig med. Nu gick det ju bra eftersom det här var liksom en mindre grej och liksom det fick sin lösning. Problemet här, och det är det som jag tror att många har, alltså som vi behöver vrida om tankarna kring. Problemet med stress, det är när problemen inte går att lösa. När stressen säger att här har du ett problem framför dig och du gör vad du kan för att lösa problemet. Men likväl så är problemet kvar. Det är då vi stöter på patrull. Det är då som vi hamnar i de här situationerna med utmattning, med utbrändhet, med att tillvaron inte känns hanterbar. Så vi behöver tänka om lite grann och se stress mer som någonting neutralt. Det är den här, många av oss har den här kompisen som säger som det är. Man undrar lite grann varför man tar med honom på fester och sådär, men han är lite trevlig, men ibland så kräkar han ur sig de här grodorna där han bara säger liksom, men så här är det va, och man vet att han har rätt, men han säger det på liksom ett ganska så här otrevligt och liksom lite för abrupt sätt. Det är stress. Den säger precis som det är, den säger liksom, det är inga krusiduller, det är bara liksom, hörru du, det är skit just nu. Ja, men vad ska jag göra åt det? Nej, men det är inte mitt problem, det är ditt problem att lösa. Ja, okej. Men, och även om det är tufft att höra det i den stunden från den här vännen, så behöver vi alla höra det någon gång. Och det förstår liksom, vi kan göra någonting åt det. Tänka, du har rätt. Nu, jag får ta och göra någonting åt det här.
Har du några verktyg där, eller?
Ja, precis. Det finns en del verktyg. Det finns en hel del verktyg. Och det är det jag brukar tänka liksom kring det här med verktyg. En av de vanligaste frågorna vi psykologer får är just, har du något verktyg?
Exakt. Ja. Ge mig nyckeln bara. Jag orkar inte höra på det här skiten längre. Jag fattar vad det är. Ge mig något så jag slipper bara. Ge mig en tablett bara.
Precis. Ja, men
stresstabletten bara.
ge mig, eller hur? Jag vill bara ha den där liksom grejen som gör att det funkar, så att jag kan gå härifrån och leva mitt liv. Och det jag tror många inte riktigt fattar, att det jag gjorde nu, det var ett verktyg. Det jag berättade just nu, det jag sa om stress, att stress är ett verktyg, det är information, det är den som hjälper dig. Bara det är ett verktyg som du kan ta med dig när du känner dig stressad. Verktyg behöver inte vara i form av gör si, gör så. Utan verktyg absolut har att göra med perspektivskiften. Och det tror jag nog liksom att du själv kan känna igen utifrån liksom alla dina tusentals samtal med människor. Att när du har fått det där perspektivskiftet som fått dig att se världen på ett lite annat sätt, det i sig är extremt hjälpsamt.
Mm.
Det finns jättemånga verktyg. Jag har jättemånga verktyg om stress i boken. Och jag skulle kunna rabbla några stycken. Träna. Se till att sova lite bättre. Försök identifiera vad det är som stressar dig. Och sortera utifrån vad du kan kontrollera och inte kontrollera. Men kom ihåg också, liksom, framför allt, att stress i sig är inte din fiende. Stressen är någon som vill dig egentligen väl och vill att du ska ta dig förbi de här hindren. Bara den insikten kommer vara hjälpsam för dig på färden. Och kommer göra att nästa gång du känner att hjärtat slår lite snabbare och tankarna rusar lite grann, så kan du komma ihåg, okej, det är den där liksom kompisen igen, kan kalla honom Roger. Det är Roger som säger igen liksom att nu är det för mycket. Nu är det dags att tagga ner. Nu är det dags att göra något åt den här skiten. Okej. Bra, då vet jag. Och sen, vad du behöver för den stunden. Ja, det kanske är att tagga ner. Det kanske är att bolla med en kompis. Det kanske är att börja träna. Vem vet.
Ja, men det är sant. Det är ju helt sant som du säger. Stress är så otroligt stort begrepp också. Och som du säger, så att träna, det är alltid bra liksom. Och sen så skriva ner saker. För min del så ofta så kan jag känna mig stressad, men jag vet ibland inte ens vad det är. Men ibland är det bara att jag har varit inne på min mail, tre saker jag behöver leverera till folk där, och sen så har jag något sms, och sen så har jag två missade samtal, och sen har jag en to-do-list som är halvdan to-do-list, som jag vet jag har skrivit upp ett gäng saker, men jag missar flera. Och bara den känslan, det är inget som kanske är jättestort, men bara den känslan att jag inte har kontroll. Så att i mitt läge där handlar det ju verkligen om att försöka bara sätta mig ner och inte lösa en enda uppgift. Det handlar bara om att få alla uppgifter på ett ställe. Och sen när jag har det, ibland så kan jag ju bara, då löser jag ingen uppgift. Då är det bara skönt att känna mig dock inte stressad över uppgifterna, för att jag har samlat dem. Alltså det kan ju bara vara en sån sak exempelvis.
Mm.
Så att det är ju, men som du också pratar om och många pratar om, så är ju träning är fantastiskt bra liksom, för att bara få, mår du svindåligt så är det väl det bästa att kanske dra en löprunda bara.
Ja, alltså det är väl, alltså det skulle jag väl säga, det är ju det mest säkra kortet som vi har när det gäller liksom att ta hand om vår psykiska hälsa. Det är liksom, om man ska prata om man bara skulle ge, någon skulle fråga mig, jag mår dåligt, vad ska jag göra? Då skulle jag nog bara, alltså, om jag fick bara säga en sak, då skulle jag säga träning. Sen så, för det kommer i alla fall att lägga en grund för att kunna, börja lägga en grund för att kunna ta hand om de här andra sakerna liksom i sin tillvaro. Att, och jag tycker det också, pratar mycket om det här vikten av att lägga grunden för vår inre hälsa, handlar mycket om att ta hand om vår fysiska hälsa. Att för att kunna orka exempelvis, ja, men ta hand om de sår vi bär med oss från barndomen, eller ta hand om den stress vi känner just nu, eller gå igenom oroliga tider, så behöver vi ha en grund att stå på, några pelare att vila på. Och där har vi mycket. Vi har träning, vi har sömn och vi har att se till att vi får näring på rätt sätt. Så har man liksom det någorlunda, liksom, det är klart att man kommer missa något pass, man glömmer att käka frukost och man kommer sova dåligt ibland. Det är livet. Men om man i alla fall liksom försöker och ser till att det funkar någorlunda, så har man en bra grund att stå på för att kunna ta hand om det övriga i sig.
den här ångesten då, som många kan känna, verkligen sätter sig djupt i hjärtat. När man tar det här andetaget så får man knappt luft. Man känner sig stressad. Man har väldigt mycket ångest. Vad ska man göra?
Ja. Ångest är ju en... Alltså likt stress är ångest någonting som vi alla upplever på ett eller annat sätt. Och om vi ser stress som den här kompisen, den hjälper dig att lösa problem, så är ångesten den som hjälper oss ta hand om hot. Och vi kan se det mesta i vår tillvaro som hot. Vi kan uppleva att prata inför folk som hot. Vi kan uppleva att gå på stan som hot. Vi kan uppleva att små jättegulliga kissekatter är hotfulla. Det handlar inte om vad som faktiskt är hotfullt. Det handlar om vad vi upplever som hotfullt. Mm. Och där kan hjärnan vara väldigt kreativ. Och där har vi också liksom saker, det är definitivt vad vi har haft för tidigare erfarenheter så. Så att, och med ångest så brukar jag också liksom börja med att tänka att det är någonting som även där den försöker bara liksom hjälpa oss ta itu med tillvaron. Absolut, när man ligger där i fosterställning och kvider av, liksom, av ångest, då är inte det heller liksom så kul att tänka att ångest försöker bara hjälpa mig. Nej, utan då är det jättejobbigt, absolut. Och då behöver man ta till lite andra saker för att ta sig ur det. Men överlag och för många av de här lite mera, alltså de mera vardagliga ångestbesvären, så handlar det mycket om att försöka öppna upp och skapa ett utrymme för den ångest som vi har. Att acceptera att vi har ångest och inte försöka kämpa så mycket med den. Ångest fungerar nämligen på det viset att den är duktig på att sätta hårt mot hårt. Så är det så att vi börjar kämpa och försöka trycka bort ångesten, då kommer den trycka tillbaka minst lika mycket. Och det blir sällan bra. Då hamnar vi i någon sorts liksom evig dragkamp med oss själva. Och vem av oss har tid med att spela dragkamp med oss själva? Det är liksom, vi har andra saker att ta itu med. Så att börja med att försöka släppa den dragkampen. Sluta kämpa med den. Det kan leda till att man känner mera ångest till en början. Eftersom jag såklart, då kanske ångesten kommer dra den här, liksom, så dra repet över linjen och det kommer kännas tungt. Men efter ett tag så kommer vi hamna i en situation där ångesten också kommer inse att det här var ju inte så kul längre, vad ska jag göra nu? Om det inte är någon på andra sidan som vill dra i repet, vad har jag för poäng att vara här? Och den kommer med tiden att liksom avta och minska i styrka. Den kommer inte försvinna eftersom det är, liksom, det är sällan målet med någon som helst ångestbehandling. Utan det handlar om att vi ska kunna närma oss och ha så pass stor öppenhet för den så att vi kan leva det liv vi vill leva. Så att vi kan gå på stan med våra vänner, så att vi kan klappa på små söta gulliga kissekatter, så att vi kan prata inför folk och känna liksom att det här funkar. Absolut, alla kommer känna ångest inför liksom viss nivå av ångest inför sådana saker. Men att ändå liksom att vi känner okej, men jag har valmöjligheten här. Jag kan välja att ställa mig upp och prata inför folk, eller jag kan välja att gå fram till den här katten som jag faktiskt tycker ser ganska gullig ut. Märks det att jag har katt? Jag vet inte riktigt.
Mm. Alltså jag vet en som också hade katt. Det var ju Runar Sörgard. Men han sköt katten med ett hagelgevär. Så det behöver inte betyda något för att du hade katt.
Det var fantastiskt. Vad tråkigt att höra om Runar Sörgards katt. Jag lovar att jag inte
lider.
Ja, jag lider med den här katten. Och Runar Sörgard. Men Jag har en katt och jag tycker väldigt mycket om den här katten. Inga planer nu eller någonsin på att göra någonting mer med den katten förutom att skela, gosa och klappa lite ömsint mellan öronen.
Det är uppfattat.
Ja.
Jag tänkte så här, om du skulle få välja ett kapitel ur din bok som vi skulle prata lite om, vilket kapitel skulle du välja då?
Ja, det var en bra fråga. Nu måste jag nästan liksom kolla här. Men jag tänker, för vi har pratat lite grann om stress, vi har pratat om ångest, vi har pratat lite om oro och sånt där. Jag tänker att vi kanske ska ta och, ska vi prata lite om tankar?
Ja, tankar. Vilket bra kapitel. Mm. Bra val, för tankarna är ju, de är ju både bra och jobbiga och ens värsta fiende och ens bästa fiende. Och snacka om att det är inte hur du har det, det är hur du tar det. Det finns jättemycket saker kring det.
Absolut, våra tankar är ju någonting som, alltså som vi så ofta liksom tar lite grann för givet att de är där. Vi tänker inte på våra tankar som just tankar. Vi bara accepterar att de här ordkombinationerna dyker upp i vårt huvud och säger ja, så är det. Och det är liksom, och det är någonting, och de här kan ju ställa till med så mycket problem för oss. Att när vi går runt och så får vi liksom en tanke som vi kanske bara agerar på och inte liksom gör så mycket mer eller ifrågasätter varför den ens är där. Det är då det kan verkligen bli lite problem, kan man säga. För du har ju intervjuat liksom många människor. Jag vet att du har intervjuat exempelvis alltså en bok som jag läste och liksom tog väldigt mycket till mig var ju Björn Attic och Lindeblads Jag kan ha fel. Jag vet att du har intervjuat honom vid tillfällen. Vad har du genom alla de här samtalen lärt dig om tankar? Vad tycker du är det viktigaste?
Ja, men en sak som just Björn Attico säger är just det att tro inte på allt du tänker. Som är mycket det. Att man tänker ju så otroligt mycket hela tiden. Och man har så mycket negativa tankar. Och bara sådana här saker, hur folk tolkar saker, tycker jag också är jobbigt. Att man kan fastna i det. Att nu svarar inte den personen. Ta på WhatsApp som jag skriver på hela tiden. Jag ser om någon har läst det men inte svarar. Då kan jag ju tänka en massa tankar varför den inte svarar mig. Och att jag då ska göra en rättvis diagnos på varför den inte svarar. När jag inte har en webbkamera in i den personens liv. Vad den gör. Har den läst hela? Har den läst lite? Tänkte den svara? Visste den svaret? Är den upptagen just nu? Har den planerade saker den måste kolla med någon annan? Istället för att svara mig just nu. Så att den kan se om den verkligen flytta saker. Och vara. Och att vi ska hitta på det här. Alltså det finns ju 1000 varianter på saker. Och sen kan jag välja så här. Nej, den svarar inte mig. För att den tycker inte om mig. Och det finns ju så att jag tycker tankar är ju jobbigt. Och också sånt som verkligen kan stärka en mycket, tycker jag också. Och kan göra att man kan prestera på liksom höga nivåer också, så det kan ju verkligen hjälpa en och skälpa en. Och sen finns det ju många personer som också så här, att de har så låga tankar om sig själv, vilket gör att de trycker ner. De själva är ens värsta fiende. De trycker ner sig själva. De tycker de inte är värda att lyckas. De tycker kanske inte de är värda att få det här jobbet. De tror inte på att de kommer att lyckas. Även om de får det här jobbet. Min förra vd Staffan Rosell på SBS Radio sa ju det. Att när han anställer en kille så drar han bort 20% av allt den säger. Och när han tar in en tjej så lägger han ofta på 20% på allt den säger. För att killar har någon sorts... Klarar av att göra det här? Ja, absolut. Det där fixar jag. Det är inga problem. Fastän alla har gjort det överhuvudtaget. Medan en tjej kanske till och med har gjort det. Men har lite mer en mer sån typ av realistisk... psykopatisk bild av sig själv. Att så här, jag vet inte om jag... Så här, jag kanske klarar det och jag kanske inte. Ja.
Nej, absolut. Och det där är ju... Alltså det är ju som du säger, vi skapar ju ofta liksom lite, vi skapar ju ofta luftslott i skallen för oss själva och på så vis lägger krokben för oss på så vis. Alltså jag känner igen mig mycket väl i det här liksom, att man ser någonting, man skickar iväg ett meddelande och liksom, oj, vad händer nu, vad tänker den andra, hur kommer den personen reagera, och nu ser jag tre prickar, nu försvann de. Nu ser jag tre prickar igen och nu försvann den.
Man blir stressad, man får panik. Hjärnan bara, vad händer? Vadå? Så tänkte jag svara och sen så fattar den inte. Eller så här, ändra sig. Vad lade jag upp på Instagram senast som den kanske kollar på min story?
Eller hur? Och så får man liksom till slutet.
Framförallt om man dejtar någon. Oh. Det är ju typ ännu värre.
Ja, ah, gud. Ah.
Då väljer man ju punkt, kommatecken, liten bokstav, stor bokstav, mellanrum, inte ett hjärta. Vad för typ av hjärta? Ska det vara en smiley med två ögon? Är det för mycket? Eller är det för lite? Eller är det att man... Alltså, det är ju så jobbigt med tankarna så man skulle bara vilja kapa dem.
Eller hur? Sen så får vi också de här tankarna som faktiskt kan liksom hjälpa oss framåt lite grann. Att, ja men typ... Som jag anar att du någon gång, en tanke som kanske dök upp i din skalle någon gång i livet var, jag kanske ska starta en podd. Det var en ganska hjälpsam tanke, eller hur? Och för min del, liksom, ja, men jag kanske ska ta och starta ett Instagram-konto. Jag kanske ska skriva en bok. Ja, ganska hjälpsamma tankar. Så att alltså, jag tänker att...
Och det secret-tänket som jag också är mycket för, alltså det här som är så här, tankar som egentligen kanske inte, som har en effekt på en, fast kanske helt orimliga. Alltså att du får det du söker efter i universum. Som är det här The Secret-boken då. Att man önskar någonting och tänker att man ska klara det. Man reflekterar i det, man gör affirmationer. Man tänker att man har klarat av det. Och när man väl kommer till en situation och 10-100 personer är där, så är man antagligen den personen som kommer lyckas ganska väl i den här situationen. Och kanske till och med få det man önskar efter.
Jag har inte läst den boken eller känner till det så jättemycket. Men ja, om det funkar för dig och för andra så absolut. Det jag tänker att, alltså framför allt när det gäller liksom tankar, att försöka lära sig att sålla mellan vad som är hjälpsamt och vad som är ohjälpsamt. Och det är svårt. Det är det verkligen. Och det är inte förrän i efterhand som man vet liksom vilka tankar som är hjälpsamma eller inte. Så att hantera tankar utgår mycket ifrån att lära sig förmågan liksom att kunna välja vilka tankar man vill följa med. Man kan se tankar lite grann som... Alltså om man tänker sig vår hjärna som en stor järnvägsstation. Vi tänker att vi har liksom en hjärna, att i vår hjärna så passerar det tusentals liksom tåg varje dag. Det här är inte liksom bara en vanlig centralstation på Stockholm, utan det här är liksom Grand Central Station Deluxe. Så kan vi, vissa av de här tågen, vissa av de här tankarna, de kommer vara tankar som vi kanske inte tycker så mycket om. Det kanske vara tankar som vi inte gillar, men som ändå liksom lockar och som ändå får oss att vilja haka på, exempelvis de här tankarna som många upplever, att ja, men jag är värdelös, eller jag har ingenting att ha, eller ingen tycker om mig, eller ja, de kommer säkert tacka nej till inbjudan eller vad det kan vara. För de tankarna vill vi ofta haka på. Det är de tankarna som vi ofta liksom vill åka med. Vi köper en enkel biljett i princip och bara drar iväg med dem. Men det vi behöver inse är att vi har ju att även om vi inte kan styra vilken tanke som kör in på perrongen, så kan vi ju styra vad du gör med dina fötter och vilken tåg eller vilken tanke du köper biljett till. Och det är mycket där som vi har liksom valmöjligheterna att försöka öva upp den förmågan på olika sätt. Och det är det som mycket liksom med Björn Attikos budskap är ju, att försöka öva upp den förmågan att kunna välja liksom vart vi vill lägga vårt fokus, och också liksom att släppa taget om tankar. När man övar liksom meditation så släpper man ju taget om alla tankar, men med den effekten att man i vardagen sen kan släppa taget om de tankar som man inte behöver hålla fast vid.
Ser du meditation? Gillar du det eller?
Absolut. Det är Jag gillar definitivt meditation. Det är någonting som jag när man pratar om rutiner och vanor, så är det någonting som jag skulle vilja komma tillbaka in i. Men det är definitivt någonting som är hjälpsamt. Det är det.
Har du någon typ av övning då du tycker man kan testa, om man vill testa på meditation lite mer?
Alltså den första övningen är ju liksom, den kan vi ju bara köra liksom nu tillsammans här. Alltså det är bara att vi tar och tillsammans bara andas in och ut. Och nu har du mediterat i princip. Problemet är att vi ska fortsätta göra det i 15-30 minuter till. Bara vara fullt närvarande i det andetaget. Men effektivt sett så har du och jag och alla som lyssnat och tagit det här andetaget, vi har mediterat nu. Så att komma ihåg att det behöver inte vara liksom så svårt att börja. Liksom det enklaste som finns är just liksom i vårt andetag. Men och att börja med så kort tid som det bara går. Att är det så liksom att det är 30 sekunder, 15 sekunder, en minut, vad det nu är. Börja med väldigt kort tid. Och börja med också och ha det som mål. Man kan också såklart få in det i sin vardag. Om man pratar om det här liksom enkla, konkreta för oss odisciplinerade människor. Mm. Varje gång du står i kö. Istället för att plocka upp mobilen. Bara ställ dig och andas. Du vet att du kommer veta när du ska röra dig framåt. Eller liksom när det är din tur. När liksom ditt nummer dyker upp. Det kommer märkas. Det är ingen fara. Släpp det. Utan bara stå där rakt upp och ner. Och andas. In genom näsan. Bra. Och ut genom munnen. Tills dess att det är din tur. Och sen så går du vidare med livet.
Ja det är ju... Det låter ju enkelt.
Ja, det låter
men,
enkelt.
Men dock så svårt. Meditation är nog det som jag haft svårast för. Mm. Men det är det dock jag skulle behöva mest. Det är samma sak som Wim Hof som jag hade med. Wim Hof Iceman. Då sa han så här: if you don't have time to meditate 10 minutes... do it for 1 hour. Vilket är lite sanning i också vad han säger.
Absolut.
Har du inte ens tid att göra 10 minuter, då behöver du göra en timme.
Ja, ja, en tuff pipare där alltså. Absolut. Ja. Nej, det är ju definitivt någonting som... det ligger ju någonting lite i det där. Det är väl... Vi har väl vår egen Wim Hof, höll jag på att säga, men Ernst Kirchsteiger sa ju någon gång att har du inte ens tid att baka en äppelkaka, vad gör du med ditt liv?
Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Mm. Och första frågan är, har du någon bok att rekommendera?
Ja, som inte är min då, antar jag.
Som inte är min egen. Är det någon bok du har läst, någon psykologbok eller något Björn Attiko pratar du om?
Precis.
Är det någon du tycker varit intressant? Liksom?
Det finns många böcker som har varit liksom ganska intressanta. Det är den bok som jag tror, alltså den första som jag tänker på liksom är ju just är just såklart Jag kan ha fel av Björn Attiko. Jag tycker det är en fantastisk berättelse. Den är tillgänglig, den är lättläst, den liksom det är munsbitar all around, och man känner verkligen liksom att man dels får lära känna honom och att man får med sig någonting hjälpsamt i sin vardag. Sen skulle jag även vilja slå ett litet slag för det finns alltså Nu för tiden har det börjat bli lite mer på tapeten med att blicka tillbaka till liksom de gamla filosoferna. Det finns en bok av den gamla kejsaren Marcus Aurelius, Självbetraktelser eller Meditations på engelska, som jag kan varmt rekommendera. Och för den som tycker sånt är lite intressant, så kan man även i den boken läsa om grunderna till den kognitiva terapin. Så redan för flera tusen år sedan så var de på hugget med det som vi på 60- och 70-talet skulle utveckla till en renodlad terapiform. Så att, de har De hade en hel del kött på benen där, absolut.
Okej. Och nästa då. Är det något råd eller tips som du har fått någonstans ifrån, som du har tagit med dig och anammat? Vad är det bästa tipset du fått i hela ditt liv, skulle frågan också kunna vara. Men den är lite för prestationsbaserad. Ja. Så att jag gillar inte att ställa den på det sättet.
Nej.
Har du någon lärdom som du vill dela med dig av?
Att du kan alltid försöka igen. Så oavsett var du är i livet, oavsett var du har hamnat, oavsett vad som har hänt dig, oavsett om det har varit ditt fel eller inte ditt fel, du kan alltid försöka igen. Och det kanske är att försöka igen kanske inte ser ut på det sättet som du hade tänkt dig. Det kanske inte ser ut på det sätt som du skulle önska. Men det går alltid liksom att hitta sätt att försöka skapa ett liv som man vill leva och skapa någonting som känns meningsfullt och givande.
Och nästa då. Du är ju en person som också ganska snabbt är viktigt att du får, att folk får förtroende för dig. Vad har du för tankar kring att snabbt få en person att öppna sig eller att den ska få förtroende för dig eller känna trygghet?
Jag tänker att börja med att släppa sig själv och börja att fokusera på den andra. Fokusera på den människan man har framför sig och komma ihåg liksom att det är, alltså lägga helt och hållet fokus på den andra. Se den man har framför sig och lägga, men nu är det dig jag har fokus på. Och ge den människan sin uppmärksamhet. Ställa frågor, vara nyfiken, lyssna aktivt och inte tänka så mycket på sig själv. Släppa jaget lite grann.
Mm.
Det är nog det som funkar oftast i alla fall. Funkar inte alltid. Man vet aldrig vad människor har, liksom, vad man kommer in med i ett rum. Man vet inte vad som har hänt om i tidigare livet eller bara liksom för en kvart sedan. Men om man börjar där i alla fall så har man en ganska bra utgångspunkt för att det ska bli ett bra samtal, att man ska ha en givande stund.
Och om man skulle vilja lära känna dig mer eller få ännu mer saker, så har ju du ett stort Instagram-konto också. Närmare 100 000 följare där som ofta får väldigt bra grejer. Jag vet inte, är det dagligen du uppdaterar den eller hur ofta gör du det?
Ja, det är nästan dagligen. Ungefär varannan, ja. Runt 4 gånger i veckan i alla fall.
Och sen har du också en bok.
Ja. Precis, så på Instagram heter jag psykologen Henrik och så har jag min bok. Det ska inte vara krångligt att må bättre. Solrosboken är även känd som. Väldigt nöjd med att det blev en solros. Det blev väldigt fint. Mm.
Snyggt, snyggt. Jag lägger in länkar till både boken och Instagram-kontot här också. Så det är bara gå in och kika in.
Mm.
Om man vill komma i kontakt med dig, det är Instagram som lättast då. Om man vill boka föreläsningar eller om man vill komma i kontakt med dig.
Man kan skriva där. Man kan också mejla mig till hej@henrikwiman.com. Så går det bra där också. Så, och om det är så att jag inte svarar så påminn mig. Det är lätt hänt att saker försvinner i mängden just nu. Så att så är det så att jag inte ser, men så skriv igen, men jag finns där.
Snyggt.
Absolut.
hej@henrikwiman.com. Strålande, du, stort tack att du kom hit, Henrik, och tack för dina tankar, råd och spännande att höra på din resa också.
Ja, men stort tack Alex för inbjudan och för att få vara här, och tack själv för tankar och för Runar Sörgard-anekdoten. Ja, den tar jag med mig.
Ja. Får berätta den för din katt, Emma. En katt till en annan katt. Ja, stort tack att du kom hit, Henrik Wiman.
Fram Gangspotten with Alexander Proleros.
Ja, det var spännande att prata med Henrik Wiman. Hoppas ni lyssnare också har gillat det. Nu ska jag ge er ett av mina bästa tips för att må bättre och frigöra stress och oro. Väldigt mycket av stress och oron handlar ju om att man kanske är irriterad på olika typer av människor. Det kanske är någon som är elak mot en, det kanske är någon som är otrevlig, det kanske är något man stör sig på, det kanske är någon som är tuff i förhandlingar, det kan vara exakt vad som helst. Mitt bästa knep
för att bli kvitt alla de här orostankarna med saker, det är att skicka kärlek till dem. Hur då? Jo, men så här. Vi säger att du stör dig på en chef som är otrevlig, som du ogillar och så där. Eller en vän som har sagt någonting otrevligt. Eller lite halvelak. Fundera då på de absolut bästa sakerna med den här människan. För att inte störa dig på de negativa sakerna, och tänk istället på de bästa sakerna. Nej, men visst, den här personen eller parten kanske är jävligt otrevlig på morgonen. Varje morgon nästan. Och drar någonting spidigt. Men det är trots allt en jättebra mamma och pappa till våra barn. Den är trots allt väldigt, väldigt rolig. Och den har de här styrkorna. Så att fokusera istället på de bra sakerna. För att alla människor har vi bra och dåliga grejer. Så att om man blir bra på det och fokuserar på de bra sakerna istället för de dåliga sakerna och allt man ogillar och hatar, att istället försöka fokusera på de bra grejerna, då kommer det bli betydligt enklare. Stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Och är det så att du gillar det, får du supergärna dela i sociala medier. Stort tack, hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.